Härligt! Podden om hantverksbira är tillbaka och nu ska vi snacka delirium. Då har vi med oss givetvis den kanske Sveriges mest erfarna deliriumdrickare, Mauro från Pilsner.nu.
Oj, vilken start. Ja, men jag kan ta den titeln, Sveriges deliriumdrickare.
Ja,
Det kanske är jag.
det kanske är du. Ja, vi får se. Vi tror i alla fall att du är en grym källa att ösa lite information ur. Vad gäller delirium. Men nu heter ju inte det bryggeriet delirium.
Nej, precis. Och det är ju tufft. Jag har ju försökt gått, eller jag har haft fått utbildning i hur man säger bryggeriets namn, men jag misslyckas varje gång. Ja, det är sånt här att nederländska är som danska. Man måste vara lite berusad för att få det att funka. Okej, nu ska jag göra mitt bästa. Brauerei Höge.
Men det tror jag då är helt okej i alla fall väl.
Ja, det känns rätt, men jag vet när vi läste på det här första gången för ett tag sedan så var det också en utmaning vad fasen heter egentligen.
Och vissa uttalar så här Brauerei Höge, alltså de har lite mer någonstans i mitten, men nu har jag bestämt mig, det är Brauerei Höge.
Höge.
Precis. Och visst är det så egentligen att det är ju bryggeriet och den har ju sin historia. Sen har ju Delirium som sitt varumärke har ju en liten annan historia och de löper ju lite parallellt då. Men själva bryggeriet är ju ganska gammalt vad jag förstår och ganska gamla anor.
Jo, men precis. Och genet, det där är ju ett av de stora problemen i Belgien. Att oftast heter bryggeriet en sak och varumärkena, de kan ha 10 olika varumärken som heter olika saker. Och det är alltid superstökigt. Okej, vem är det som brygger det här? Men själva bryggeriet Hauges historia är från början av 1900-talet. Medan sen vissa hävdar sig av, men det har bryggs på den här platsen redan 1600-talet. Men bryggeriet själv säger 1906, då startade familjebryggeriet. Och då hette han Leon Hauge som startade det. Och sen har det följt efter i 4 generationer.
Svårare än så är det inte helt enkelt. Och det ligger i någon liten håla, eller håla, jag vet inte, jag har inte varit där, men Melle det, utanför Skänt.
Ja, det är en håla. Och det känns ju som att hela staden är ju delirium. Alltså det är ju liksom en... Städerna går liksom in i varandra, så det är ju verkligen en typ av förort till Skänt. Och där är delirium består ju nästan av hela den bygden.
Det är så.
Ja, men nästan. Alltså, det är så här, man åker ju bara förbi. Det är så här, man kan typ vinka förbi Melle på motorvägen och då hälften av det är typ delirium.
Ja, det är verkligen ett rätt stort bryggeri. För sen de byggde ut där för 10-12 år sedan, byggde de ett nytt bryggeri, va?
Ja, men precis. Alltså, det är ju samma där, men de har liksom byggt vidare på det och de vill bli ännu större. Men det är ju ett enormt bryggeri. Jag har varit på många bryggerier, men delirium toppar det. Liksom. Det är det största jag har varit med om.
Mm. Och det är ganska intressant, för du visar ju att de har ganska stora volymer då, om man tittar på storleken på bryggeriet. Samtidigt som om man tänker framförallt ett svenskt perspektiv så är ju varumärket, visst det är känt, men det är inte liksom det som sticker ut allra mest. Och det är inte så, alltid så lätt att få tag på de här rören heller.
Nej, men precis. Och i Sverige, det var 2021 som vi fick hit varumärket. Mm. Efter liksom att Pilsner.nu Jonas, min kollega, har jobbat länge för att få hit delirium. Men Systembolaget är ju som Systembolaget är. De tycker att det förknippas med liksom alkoholsjukdomen, delirium tremens. Och då stoppas det helt enkelt. Mm. Men till slut kom det till Sverige, men det är ju jättestort i hela världen och de har... I USA enormt. Alltså det är deras största marknad. Och sen växer de liksom i hela världen och i Asien.
Mm. Men om man backar då i historien, du sa vi början på 1900-talet, början och bryggde det. Vet du ungefär vad hade man för profil då? Kommer du ihåg det?
Nej, men det var väl liksom belgiskt generellt. Och jag tror de letade mycket sin profil. Vad är deras profil? Men det var ju belgiskt. Och småskaligt. Och sen var det ju egentligen på slutet av 80-talet, typ 88, då kom ju deras stora portfölj med delirium. Då introduceras delirium.
I vilket fall som helst. Vi pratar lite produktion där. Om jag lyckades rätt i min research så kan de nu leverera 35 miljoner liter öl om året från det här det nybyggda bryggeriet.
Det låter rimligt. Jag funderar på om inte det är hektoliter och inte bara
liter. Ja, det skulle jag kunna tänka. Det är ju väldigt mycket i så fall på andra sidan. Men om man är en global spelare med stora marknader så tänker jag 35 miljoner liter inte tokstort. Det är väldigt stort. Nej. Men i de internationella spelarna så är det. Om vi pratar till exempel in i Singan som vi har pratat en del med så ligger de på 400 miljoner liter per år. Alltså 4 miljoner hektoliter då.
Precis, så det låter rimligt att det är den mängden. Men jag har inte exakt den. Så bra koll har ju inte jag på den.
Skitsamma, det finns så det blir över kanske. Ja. Om man passar på och inte bor i Sverige. För det är lite svårare.
Mm. Det är svårare. Och om jag läste mig till också så är det typ 80% som är export. Så att som du säger, de är den största marknaden i USA.
Det låter, 80% borde vara rimligt liksom. Och USA är enormt. Under Belgian Beer Weekend så bjuder de in kunder, vänner från hela världen. Och de bjuder in, bryggeriet bjuder in 200 personer på 2 dagar. För att liksom besöka bryggeriet, hänga med dem, allt möjligt, hela kittet. Och jag tror att över 100 är från USA. Så de har en USA-dag och sen har de resten av världen en dag.
Men om jag rullar tillbaka till igen på historien då, och säger att okej, då börjar man på 1900-talet så börjar man att brygga på det stället. Och sen så när kom Delirium in då som brand?
Det var enligt legenden så är det i slutet av 88. Så typ december 1988 så började själva Delirium. Och det var den första. Och legenden säger så här att det var, de hade producerat en liten öl till en liten kund i Italien som ville ha en stark, ljus och lättdrucken öl. Och sen hade de sin vanliga skatteinspektör på plats som alltid. Går runt, inventerar, kollar att allting stämmer med vad de har sagt. Och sen i slutet av dagen, men då får han dricka lite det som finns i sortiment. Och så får han smaka den här italienska kundeölen. Och han bara, oj, jag blev riktigt risig efter ett tag och bara, jag kommer få delirium tremens om jag fortsätter dricka det här. Och där säger de att där kom namnet. Och sen börjar de sätta det i sina ikoniska keramikflaskor. Och då, efter det har de bara tutat på.
Men nu vet du ungefär, okej, då börjar man med tremens. Det var egentligen den första produkten och så kom ut under Delirium-brandet då. Men var den länge ensam eller var det så att man började fylla på successivt sedan 88?
Ja, men det var väldigt ensam. Jag tror att det var i början av 2000-talet. Jag tror att det var, om det var Red eller Nocturnum som dyker upp i så här, om det är 2005 eller början av 2000-talet i alla fall. Så den var solo där ett tag, alltså i själva Delirium-portföljen. Och idag så är, hur många är det? Vi har väl ett gäng. Är det 10?
Ja, men typ 10 väl säsongsöl och sådär också ju.
Ja, 7 får jag det i mina dokument, men jag tror att det är fler. Ja, men där ligger det idag och tickar.
Ja, det är imponerande och de har verkligen spunnit loss från, som du säger, att hela bryggeriet ser ut som om det heter Delirium när du kommer dit. Det är blått och rosa och
Ja, men precis. Och de står ju för 40% av hela bryggeriets produktion.
Alltså just min nästa fråga jag tänkte lite grann på var ju att, men Delirium är inte den enda brandet som de brygger på detta stället. Det finns andra produkter också, eller?
Nej, och de har 14 andra ölserier förutom Delirium.
Ölserier?
Ja. Ölserier. Till exempel Idespalt såg vi i Sverige förra året. De har Fruli, Mongoso, Floris, alltså det är hur många som helst. Och det är det som är kul att få besöka dem, att de här små varumärkena stöter vi aldrig på. Så att de har ju många så här masterclasses och så går vi igenom, så får man så här, nu kör vi Fruli, nu går vi igenom all fruktölen och sen så får man liksom hoppa mellan stationer och lära sig alla de små varumärken.
Jaha, fan vad kul. Ja, för jag läste någonstans att de totalt brygger ett 50-tal öl. Och det kan ju stämma rätt så bra med så många serier som du säger.
Det låter rimligt. Och sen licensbrygger de vissa saker där på bryggeriet. Men det är ju hemligt. Men ibland ser man någon sådär Ja, varför står det lådor av den här på bryggeriet? Då säger de, det vet vi, vet inte hur den här lådan har hamnat här.
Jag vet, jag tänker, för det är ju lite, kanske inte annorlunda. Det är klart att du skalar upp till stora koncerner så är det så här det funkar. Men då har du ju många olika bryggerier på olika ställen med sina varumärken. Att det finns ett bryggeri som ligger på ett ställe som har så många olika varumärken. Det känns ju lite annorlunda i alla fall.
Mm. Och sen har vissa av de sakerna bryggs på andra platser också. Men de har ju något, ett citybryggeri inne i Gent som heter Artevelde som bara brygger där. Mm. Som inte behöver bryggas på Delirium.
Mm. Men vet du om det är vissa av de här varumärkena som de har, är det varumärken de har köpt upp eller är det allting utvecklat själva?
Nej, men vissa har de köpt upp och vissa har de utvecklat själva.
Så, okay, det är liksom... så att de har köpt upp en del brands och sen har de centraliserat det till ett bryggställe egentligen. Mm. Så på så sätt så agerar de ju lite större koncern då.
Ja, men det blir ju det. Så att jag tror att Idesbal till exempel, att det är ett kloster som har bryggts öl på. Så köpte de upp det klostret och började liksom producera där men också på Delirium. Men då använder de det varumärket. Så de har liksom en egen klosterserie till exempel.
Men hur är men hur är din egen relation då till Delirium? Hur halkar du in här då? För att du har ju ändå en liten status. Du har ändå varit nere och du är med och träffar bryggeriet. Och du har blivit utnämnd till riddare, om man nu kallar det.
Ja, men det var ju... Pilsner.nu var en av förespråkarna för att få in Delirium i Sverige. Och det hade vi jobbat hårt med. Speciellt Jonas. Och sen lyckades vi få in det i Sverige. Så har vi försökt hjälpa till och få plats med det här varumärket. Det är liksom... Det är tufft. Alltså det är ett stort varumärke internationellt, men i Sverige har det inte något bra rykte förutom de som har rest i Belgien. Men så vi hjälpte till och jobbade med det och sen blev vi inbjudna av leverantören att så här, om ni har vägarna förbi, för Jonas brukar alltid besöka Brussels Beer Weekend. Då har han så här, om ni har vägarna förbi Bryssel, kom förbi Delirium och säg hej. Familjen skulle uppskatta det. Och det är väl spännande att prata om en familj, men det är ju verkligen en familj. För att de är så här 20 personer från familjen som är där på plats och umgås under de här dagarna. Och man får prata allt med frun till vd, jag pratade med vd, dottern och alltså sönerna. Det är ju liksom en familjekoncern där de bryr sig om varumärket och ens gäster. Och så jag och några andra blev de första svenskar som blev utnämnda till riddare av den rosa elefantens orden. Och många av de här gamla bryggerierna har såna här ordensväsen där det finns oftast vdn är stormästare som väljer in oftast på rekommendationer. Men hur allting går till kan jag inte berätta om, det är hemligt. Men jag i alla fall, det enda jag har lovat är att jag ska dricka min kroppsvikt i Delirium. Det är mitt löfte till Delirium. Och den tror jag redan jag har klarat av den delen.
Det är den avbockad och klart.
Den är avbockad och klart. Så nu går jag bara på reserverna.
Ja. Men vad då menar du, inom en livstid?
Ja.
Okej, men herregud. Det är en kakbit ju.
Jo, jag vet. Men jag tror inte alla dricker Delirium så som jag gör det. Men... Nej, men och så de har ju så här inval en gång per år och det är mycket av deras gäster som blir, och sen har de själva belgiska bryggarväldet har ju en egen orden för liksom som är fin, där det är så här brewers mash där man blir invald för om som folk som har jobbat hårt för belgisk öl. Till exempel Skrubbe blev invald där nu. Så det är ju så här fin orden för liksom stötta belgisk ölkultur.
Ja, det är väldigt, det är väl på så sätt man skapar en kultur också kan jag tänka mig. Mm. Att, jag menar, i Sverige är det ingen som bryr sig om svensk ölkultur, men aldrig någon som har värnat om det heller på något sätt. Mm.
Nej, men och nu senast var det stor nyhet att de bjöd in några viktiga politiker i Belgien till deras liksom årsmöte och valde in dem som så här hedersriddare i deras bryggerisamfund. Och jag tänker att så här, det är ett bra sätt att sträcka ut handen för politiken och visa... Vi är en viktig del. Men också att de får, att belgiska bryggerier får ta över hela Grand Place, det största finaste torget i Belgien, under en hel helg för att visa upp sin ölkultur. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige på det sättet.
Nej, det har du helt rätt i.
Ja, men, så här, och det är så mycket som staden behöver ordna, och liksom ordna toaletter i närheten, dra el. Det är gratis, det är helt gratis att gå in.
Ja.
De har inga ålderskontroller på det sättet, och sen bara så här, supersmidigt. Och det är så här, jag blir så imponerad över hur väl logistiken funkar där. Och då samarbetar alla bryggerier tillsammans för att stötta varandra. Det tycker jag tycker är jättefint att se.
Jo, men det är väl också så, precis som där om just den ölkulturen. Inget bryggeri tjänar ju på att alla andra slås ut, för då blir det ju ingen mångfald i det.
Nej, men precis. Och det tycker jag, för att vdn för Delirium, Alain Delate, som är en av familjen Hauge, han är ju också ordförande i stora sällskapet för alla belgiska bryggerier. Och han är så, okay. Han var så noga att prata så här: jättekul att ni besöker Delirium. Passa på att se alla andra belgiska bryggerier. För det är tillsammans som vi blir starka.
Och ja, men de har ju fattat det, att de har ju ett unikt ändå kulturarv i form av belgisk öl. Som egentligen inte är, det är ju inte varumärket grundat på det sättet. Utan det är ju belgisk ölkultur och öltradition. Och det är ju det man vill vurma om. Och ju mer genomslag du kan få, och ju mer intressenter du får, ju mer sprider du då för risken då för belgisk ölkultur. Än att lägga alla ägg i samma korg och bara gå på, okej, titta bara på oss, för vi är jättebra. Jo visst, det kanske funkar i 10, 15, 20 år förhoppningsvis för evigt, men man vet ju inte. Men om du kan sprida intresset kring många, då cementerar du belgisk ölkultur, och det är alla kan sälja och livnära sig på.
Och det är ju en stor turism idag, liksom. Det ökar ständigt, och det tyckte jag var kul att se, träffa många britter där som sa så här: nej, men vi brukade åka till Oktoberfesten. Den är bara kommersiellt rutt, liksom. Det är bättre att vi kommer hit och bara njuter. Och nu är vi här 3 dagar. Festivalen pågår i 3 dagar. Superbilligt, enkelt. Det är helt okej att hitta hotell i Bryssel. Och sen bara njuter de. Alltså det var så kul. Och för dem är det bara tåget över. Det är ju inte alls svårt.
Nej. Mm. När var den här festivalen var? Var det nu?
Det var nu förra veckan. Det brukar vara första helgen i september.
Första helgen i september. Så är man sugen för framöver då, så ska man ha utkik första helgen i september i Bryssel då. Och då borde den här ölhelgen vara där då.
Ja, Belgian Beer Weekend. Det är jättestort på Instagram och på Facebook. Och det är så kul, för att det är så här, okej, det är en helg. Men många bryggerier vet att okej, folk kommer hela veckan. Och då arrangeras det grejer liksom varje dag den veckan. Så att jag åkte dit tisdag morgon. Och redan på tisdag hann vi avverka 3 bryggeribesök. Tisdag tror jag vi hann 2 bryggeribesök. Onsdag körde vi 1 eller 2 bryggeribesök. Och torsdag 1 bryggeribesök. Det var helt... Det var intensivt. Och sen fredag, lördag, söndag på mässan.
Men bodde ni hela tiden i Bryssel? Eller förflyttade ni runt?
Vi bodde hela tiden i Bryssel. Men vi hade hyrt också bil. Så vi kunde resa runt. Vi var verkligen... Ena dagen var vi södra Belgien, gräns till Frankrike. Dagen efter skulle vi till norra Belgien, gräns till Nederländerna. Och det går ju i Belgien, för det är inga avstånd. Det är 1,5 timme med bil norrut och 1,5 timme med bil söderut. Då har du hela Belgien liksom.
Mm. Ja, men då blir det att du kan ha Bryssel som bas egentligen. Och ja. Så kan du ta det på dagsutflykten, men i princip nå hela området då.
Ja, men det är supersmidigt och tågen funkar otroligt bra i Belgien. Hade vi inte haft Jonas som haltade omkring, så hade vi tagit bara tåg. För tågen stannar ju liksom överallt. Och supersmidigt. Så att nu hade vi hyrt bil och körde runt, och sen hade vi alltid ett hotell i Bryssel som stod och väntade.
Ja, vad härligt. Härligt. Vad härligt. Många av Deliriums öl är ju väldigt prisbelönta. När jag började kika lite på deras hemsida, så det tog aldrig slut de här medaljerna.
Nej, verkligen inte. Och jag har bara några nedskrivna, men de har vunnit mycket priser. Nu senast i Göteborg så vann ju den mörka Nocturnum bästa belgiska, va?
Precis, det vill jag minnas också. Ja.
Nej, men så det här är ju... Det är ju saker som är allmänt erkända. Prisbelönt öl. Har ni någon favorit i sortimentet?
Alltså både... Det är svårt egentligen, för att... Det var ju du som höll den provningen som vi var på där i Göteborg. Och den som överraskade allra mest var kanske Red ändå.
Ja.
Den är ju väldigt bra. Samtidigt så Alltså, kanske jag inte kan dricka lika mycket red som du kan, Mauro.
Nej, men det är en superb öl. För er som inte har provat det så är det ju en... Det är ju den vanliga tremens, den är alltså en blond bas som är gjord med körsbär och fläder, fick jag höra nu i helgen. Jaha, att, jag tycker inte att man märker det, men det är någonting som ger en viss blommighet. Så att, och den ligger på 8%. Och den smakar, den är ju söt, men inte för söt. Den är någonstans, alltså den är ju söt, men otroligt. Om man tänker att det är öl, det är liksom... Man kan stoppa in någon bit isbit i och ha det som en drink. Supergod.
Ja, men det var det som man blev lite förvånad. Att det är ju inte riktigt någonting som du kanske har druckit tidigare. Men även om du druckit kanske krik eller andra typer av specialer, så är den lite annorlunda. Och den är inte lika... Alltså den sticker inte ut lika mycket, utan den är ganska balanserad. Och sen är den här lite sötiga, lite fruktiga. Så du får ju, som du säger, en kombination mellan kanske en öl och en... Ja, fruktdrink egentligen. Som blir väldigt läskande, om man kan säga så, men 8% gör, jag vet inte. Men intrycket blir ju lite läskande så. Och det var nog det som för min del gjorde att den poppade ut. De andra tycker jag är väldigt, väldigt bra också. Men just den var ju unik i sin karaktär och var väldigt annorlunda mot de andra ölen i line-upen också.
Men den är rätt unik i Sverige, men i Belgien, den stilen är ju supervanlig. Det är ju typ Castel har Rouge, det ligger ju också på typ 8-9%. Lika söt. Vi har typ Pirat Red, vi har Quack Red. Det är många som bara kallar sig Red. Och de ligger där mellan typ 7,5 och 10,5. Alltså det är ju livsfarligt.
Är det så att i grund och botten så är det en trämme som de tar och sen så kör de körsbär och eventuellt då, enligt ryktena, fläder, blommor. Och det har man då i fermenteringstanken.
Det är så jag förstått det. Men,
så att han tar upp för nej, men jag tyckte också den. Och sen så tycker jag, jag vet att vi provar ju Noel, testade vi ju julas.
Ja, Noel var
väldigt... Den tycker jag ju också var väldigt trevlig. Den är ju lite kanske... Nej, men lite grann som Tremens, fast jag tycker den var lite mer karaktär. Som jag tyckte att det gjorde att den stod ut lite grann också.
Lite mer knäck, lite mer malt. Och jag drack den, alltså jag drack, det är ju deras julöl, Christmas eller Noel. Jag drack den i somras och bara, satan vad det var gott. En julöl, för den var så här, den var bara lite extra kropp liksom. Och den släpps ju nu i år också. Den var ju otroligt populär förra året. Sålde ju slut flera gånger om, men jag tror de landar på så här över 30 000 flaskor i Sverige.
Storflaskor
också. Och i år
är lagom stor.
Och mellanflaska för mig, men i år är det 50 000 beställda.
Oj.
Och Det kluriga med Systembolaget är ju så här. För när det förra året när vi var där inför lanseringen, så sa Systembolaget, kräver att det ska vara en etikett. Det kan inte ha elefant med skridskor, skidor, pulka. Du måste vara en. Och för Delirium att förstå att så här är det. Vi behöver bara en etikett och ni måste säkerställa att alla 30 000 flaskor ska ha samma etikett. Och de är så här. Men vi måste ju då stänga ner produktionen och bara köra era grejer för att säkerställa att allting blir exakt så som ni vill ha det. Det var inte lätt för leverantörerna att övertyga. Men det gick ju till slut. Och samma sak i år. De bara, är det samma? Vill ni ha en och samma etikett? Så de bara, ja, okej då. Vi kan väl lösa det. Men de behöver ju stänga ner allt och bara säkerställa att det inte kommer ut fler flaskor från något annat håll.
Men det som jag tyckte var lite kul just med Noel var ju att den också var väldigt välbalanserad, även den. Så att även då hade mycket karaktär, mycket smak, och hade knäckighet, hade lite de här julenstonerna, så blev den inte varken för bäsk och inte för bränd heller, utan var väldigt smooth i sin karaktär.
Jag köpte på mig 2 eller 3 lådor, 24 eller 36 storflaskor, för att jag vet... Den här håller i längden och den här är en bra julöl liksom. Så att kommer jag dricka dem längst årets gång. Jag tror till kräftor borde det här funka svinbra.
Ja, just det. Lite farligt stark om man ska ha nubbe till kanske också. Men,
ja, men man kan ju dela liksom. Men jag tror att eller att man kokar kräftor i det.
Ja, det sägs ju att det är väldigt gott att koka grejer i belgisk öl. Jag har inte slösat min öl till det någon gång, men... Ja, jag har inte heller 2-3 lådor som står.
Nej, eller 64, Julian. Precis. Men jag tänkte på det, men att du säger att du har 50 000 flaskor. Det var 30 000 förra året och det gick fort, 50 000 nu. Så att vi får väl vara lite på bollen och kanske lägga ut en blänkare när det kommer in i sortimentet. Mm. Så att folk som är verkligen intresserade kan få lite heads up och vara snabbt på bollen och få beställt den här ölen.
Ja, jag tror att det finns, men 1 november så släpps den och det kommer vara, jag tänker att jag får göra någon happening kring det. Liksom det är uppe sitta kväll. Få tag i de första flaskorna och sitta upp och äta pepparkakor. Och jättebra mögelosten där.
Ja, du har ju bra koll på det här med ost och öl ihop. Alltså, den kombinationen.
Ja, men det är en favoritkombo.
Mm.
Jag tänkte faktiskt öppna. Jag köpte ju någon Chimay trappistost med mig nu från Belgien. Som ligger och göttar sig i kyl. Jag kanske har den efter det här.
Ja, det gör du rätt i. Annars tycker jag, om man har någon favorit av de andra, så tycker jag nästan att trenden som inte ska försöka sticka ut alla möjliga håll är nog ändå en go-to om man gäller så. Visst, jag har fatlagare så i all ära, men det kan bli lite mycket av allt. Liksom. Då tycker jag att trenden den passar fler tillfällen, tycker jag faktiskt.
Otrolig matöl. Jag brukar ha den liksom på sommaren till fisk och kyckling och allt möjligt. Det är så här, vem man än bjuder på den här på kommer att gilla det. För den är så, om man tänker så här, var finns det för trösklar i öl? Alltså, ibland tycker folk att det är för sött eller för bäskt eller för starkt eller för maltigt. Den här är så super clean, lättdrucken och går att dricka mycket av. Det är ju det som är det farliga. Och jag brukar köpa de här 5 liters party keg om man vet att det ska bli lite jippo. Då är det alltid skönt att kunna, och man får ut verkligen som så här fat upphälld öl. Det tycker jag är kul. Och du
det alltid tycker jag också är lite, ibland är en bra kvalitetsstämpel är just att du har ju en väldigt, egentligen robot, en ganska komplex öl. Den är stark och den har mycket smak, men du hittar och lyckas med balansen så pass bra så att du inte upplever den som så assertiv. Vilket betyder att du kan ju, om du vill, dricka den ganska mycket och till mycket olika saker. Mm. Och det tycker jag i många fall är en ganska bra signum för en väldigt bra kvalitativ öl.
Mm. Och jag tror också för personer som är nya i ölträsket, tror jag att belgisk öl kan vara en bra instegsöl för flera andra stilar. För du har inte så mycket bäska, du har lätt sötma, den har liksom fin kolsyra. Jag tror att den kan få dig att börja dricka typ IPOR och andra grejer om du är en vanlig lagerdrickare. Och det märkte jag i Göteborg när jag stod i montern och krängde Delirium. Folk var så här, jag gillar bara lager. Jag bara, men gör så här, prova den här. Och alla var så här, det här var ju fantastiskt. Och förstå, att få en lagerdrickare som kanske dricker en stor stark på 5% att bara hoppa upp till belgisk 8,5, ändå relativt så här komplex öl. Och det var inte ett konstigt hopp. Det tycker jag. Jag blir så förvånad över hur lätt det är att prata om den här produkten.
Ja, vi ändå pratar om Göteborg där och öl- och whiskymässan. Så ni hade ju en monter som stack ut i och med att ni hade en elefant som svävade en bra bit över monter som var jättestor. Men ni hade rätt bra tryck under älgen, va?
Ja, gud vad jag är inte van. Jag står ju aldrig i montrar och jag kränger inte öl. Jag brukar ju skriva om öl och vara på andra sidan och ljuga med bryggarna. Men den här, jag tänkte så här, men nu, jag kan tänka mig kränga lite öl om jag får resa pynta. Då kan jag kränga lite. Och gud, jag hade inte en lugn stund den helgen. Men vi sålde slut också lördagen, typ vid 8-9. Då kunde jag säga, nu, och mina fötter. Oj, vad jag hade ont i mina fötter. Inte all delirium i världen kunde rädda mina fötter. Jag haltade omkring där. Men det var kul. Vi syntes, eller delirium syntes i Göteborg. Och det var kul att se.
Och allt tog slut i princip, va?
Allt. Sista timmen, då körde vi bara fatlagrad Delirium Black på 11,5% som har legat på bourbonfat. Det var ju, folk var så här, vi tar allt ni har. Vad vill ni ha? Helt galet.
Mm. Men jag höll ju också en provning eller en masterclass i Delirium som var, den var nog så gott som fullsatta. Vi smet ju in där på ett hörn också. Det var väldigt kul att få prova igenom, om inte alla, så i alla fall väldigt många delar av sortimentet där.
Ja, det tyckte jag var kul. Jag tyckte det var roligt att få prata om det och se själva spridningen. Och det var så kul att se, för jag försökte fråga så här, vilka var favoriterna. Men det känns som att det fanns alla, det fanns många favoriter. Vissa gillade Tremens, Blond Enkel, många gillade Red, och det var ändå förvånad över att det kunde vara gamla gubbar som gillade en relativt söt körsbärsöl. Mm. Det kände, tyckte jag, går emot mina stereotyper i huvudet. Men sen var det vissa som bara, jag gillar en fatlager som smakar bourbon och lite sprit. Man bara, ja, du gillar vad du gillar liksom. Det.
Du, när ni var nere hos bryggeriet här nu, pratade de liksom om framtid och nya grejer? För ni blir ändå någon form av ambassadör liksom, som ska liksom hjälpa till att lyfta varumärket helt enkelt.
De pratar otroligt mycket om, det pratar ju alla bryggerier vi träffade, pratar ju otroligt mycket om liksom miljömedvetenhet. Och de har ju verkligen jobbat för att det ska gå så lite vatten som möjligt när de brygger öl. Men också, just nu har de solpaneler som täcker 30% av deras energibehov. Och 30% är ändå en hel del. Men de vill ju bygga ut bryggeriet med burklina, för det har de inte. Och typ nästan ingen i Belgien har egna burklinor. Så det är nytt hus, ny burklina och solceller på taket. Så de hoppas komma upp i över 50% inom något år. Sen tror jag att de är relativt nöjda med sin portfölj. Liksom att det rör sig liksom lite. Men inte, jag tror att Delirium-serien är rätt så satt.
Ja, just det är intressant det där med burk du säger. För det är ju inte så himla vanligt att titta belgisk öl i burk. Men jag har ändå sett det florera några Delirium-burkar runt om på webben.
Mm. De har ju någon typ av Canman-lösning också där. Att, jag tror att de faktiskt görs i Frankrike. Så de skickar ölen till dit. Och det är egentligen bara för USA-marknaden. Men vi har ju sagt att så här, Systembolaget tycker det är jätteviktigt med burkar. Så att de borde jobba mer med burk, och det vill de ju göra. Men de tycker att deras Canman-lösning idag inte är optimal. Nej, men så det tycker alla bryggerier vill jobba mer burk, men de har inga bra lösningar för det, för att alla känns som att de har maxat sitt utrymme.
Mm. Men hur blir det, för belgisk öl är ju känt för att vara liksom en flaskjäst öl, i alla fall många stilar där. Hur blir det, hur fungerar det på burk?
Det är väl det de inte har löst det burken. Mm. Vi träffade ett annat bryggeri, Dubesson, som gör Cuvée de Trolls, och de kör ju sin på burk. Men de bara, vi kan inte jäsa den på burk, det funkar liksom inte.
Mm. Och då blir det ju lite, för att de original, alltså Tremmen, så de är också flaskjästa som yes. Klassisk belgisk öl. Mm. Det är klart att det bidrar ju en del till karaktären, och klart gör du inte det utan att du får flaskjäsa den innan och du tappar den på burk, då får du en liten annan produkt, plus att den kommer inte åldras riktigt på samma sätt heller då.
Nej, men precis, och det är väl, jag är inte förvånad att de inte har löst det problemet. Det borde de ju kunna ha löst. Men nej, det känns som att de fortfarande inte har. Eller jag tror att Delirium har löst hur de hanterar, men jag tror inte att de hanterar det i stor skala. Alltså hur de kan lösa det. Och det är väl deras bekymmer. Men jag tror att om man ska hålla sig aktuell i världen, då måste du jobba med burk.
Mm. Ja, det är väldigt effektivt när det gäller lastpallar och allt sånt där liksom, för plats med väldigt transporten och så.
Ja, men verkligen. Och även produktkvaliteten, alltså hållbarhet och allt sånt. Men jag tänkte, om jag snurrar tillbaka där då, den där ambassadörsrollen. Hur funkar det då när man blir dubbad riddare av den rosa elefantorden, eller vad kallar man det för?
Ja, precis, det är rosa elefantens orden.
Är det så att det är svärd och grejer involverat, eller är det...
Det var någon typ av gammal bryggarstav som de dubbade med en. Och det var ju också, och där har de ju med farfar och farfars. Alltså det är ju så här, hälften av dem är ju supergamla gubbar liksom, som fortfarande är med liksom i den innersta kretsen i elefantorden. Men det avverkas snabbt, och sen får man svepa en hel Delirium liksom.
Det är inträdesprovet. Klarar du inte det, då kommer du inte bli dubbad som riddare.
Nej,
du måste ha tränat upp det innan då, lite grann också.
Ja, och så får man så här jättefint här handskrivet diplom som är så här enormt. Alltså tänk som en stor tavla. Jaha. Där det är liksom fin så här riddardiplom. Jag söper ju bort min direkt. Och så får du en keramikgrej runt halsen för att visa att du är en riddare av den rosa elefantens orden. Så skriver du in dig själv i en gammal bok för att visa att du är en del av det här brödraskapet. Men jag tycker synd att jag tappar bort mitt diplom. Och det är ju stort. Alltså tänk att det är nästan 80 cm långt. Du får också i fin kartong. För de vet att så här, om vi bara ger dig papper kommer du supa bort det. Vi ger dig fin kartong. Här, ta hand om det. Sen bara, okej, okay, första timmen var den borta.
Ja.
Behöver man bevisa sig sen då? Eller är det för evigt? Eller måste det därför måste åka ner en gång varje år för att visa att okej, okay, jag är fortfarande aktiv och jag lever.
Jag tror att det, vad jag vet ska vara för evigt. Men man kan ju kastas ut om man inte sköter sig, tänker jag.
Så det var en bra ambassadör fortsättningsvis också då. Mm.
Men har ni besökt någon av deras barer? Delirium Café barer?
Alltså det var, jag besökte den som fanns i Göteborg. Mm. Innan. Den lades ju ner sen.
Men det var inte det, det var inte Delirium.
Nej, var inte det.
Den hette bara samma sak.
Okej, okay, nej.
Men så det är ju faktiskt en superhäftig upplevelse. Även om den i Bryssel, de har ju typ en hel, ett helt kvarter med sina barer. De har typ en tequilabar, en ölbar, en spritbar, allt möjligt. Men det är ju mest, det är mest svensk, så det kan vara rätt så stökigt där på kvällstid. Men det är ju faktiskt en rätt så ball upplevelse. Som, är man i Bryssel borde man besöka Delirium Café. Mm. Och de har väl så här 26 olika länder har de. Jag har varit i Lissabon. Jag var i Lissabon var jag. Och sen några andra, om det var Amsterdam. Mm. Det är superballt. Och där har de någon typ av så här, ni ska ha typ, är det 500 öl. Alltså de har någon sån här regel och det ska helst vara belgiskt och så här bla bla bla. Så det är rätt så ballt att om du vill få tag i bra öl utomlands så hitta Delirium Café så. Mm.
Jag gissar på att det står på deras webbsida vart de här ligger någonstans.
Ja, men det gör det. Och jag har skrivit upp Lissabon, Tokyo, Brasilien. Men du,
de har Brasilien ju, har det ju.
någonstans
i Brasilien. Jag vill åka rätt, annars är det rätt surt. Ja. Ramlar fel ställe, det är 100 mil.
men det ligger med superstort i Sydamerika också. Det är också kul att veta. Och belgisk öl växer i Sydamerika. Det är man... Ja. Jag är så förvånad att det är så. Och det pratar man mycket med alla bryggerier. Bara, vi växer i Sydamerika. Det är verkligen växtmarknad och Asien också.
Det är intressant. De länderna som de ofta har druckit liksom rätt så lätt och ljus öl. Just för att det kanske är lite varmare också på dagarna. Och så, där. Så är det lite förvisso kanske ljus men väldigt mycket alkoholstarkare.
Smakrik. Uh-huh. Men Tokyo säger det låter ju spännande. Jag har samma argument här för att åka till Japan. Så det var ytterligare rätt på listan då.
Mm. Nej, men så det är alltid värt ett besök. Jag vill verkligen åka till Tokyo. Det vore en häftig upplevelse.
Ja, det vore det verkligen. Mm. Vad har vi mer att säga om Belgienresan då?
Vad vill du veta? Eller vad får jag berätta?
Ja, precis. Det kanske är det snarare.
Nej, men det var en häftig upplevelse. Och det var så kul att se både små och stora bryggerier. Och fredagen så besökte vi ett nytt Lambic-bryggeri som ligger typ en halvtimme utanför Bryssel. Så det ligger ju i Pajottenland där för att få producera Lambic så måste du ligga där. Och det var otroligt häftig upplevelse. De är bönder och de har ju köpt ett gammalt surölsbryggeri som från nu var det typ 1600-talet. Och allt är ju inte från den tiden, men det är ett gammalt varumärke där. Men de har startat ett nytt varumärke där och de producerar allting typ ekologiskt. De använder sina egna frukter och alltihop och gör alltså ekologisk, fantastisk lambic. Och jag var helt chockad hur bra det var.
Mm.
Och de har hållit på sedan 2019 och nu börjar verkligen hända grejer. Är superballt.
Ja, vad roligt. Mm. Ja, det är kul när de vågar satsa liksom och det ger effekt sen också då.
Mm. Nej, men så det var ju kul liksom. Och sen ser man ju så här, vissa bryggerier, så här, ser man bryggverk, ja, har man sett ett bryggverk har man sett alla bryggverk. Mm. Och det är så här, jag kanske inte måste gå upp 15 våningar i trappor för att titta på det här bryggeriet liksom. Men det var nog en häftig upplevelse att få höra utmaningarna. Och det är så att det är ju utmaningarna är som svenska liksom. Att exportera men också växa lokalt. Få snurr på liksom ekonomin. Du vet, det kostar mycket med energi. Men också råvarupriser. Och göra en modern bryggeri som kan hålla för framtiden.
Mm.
Det var lite det som jag tyckte när jag pratade med vdn Alain på Delirium, att han är så här, det som är med våra familjebryggerier, för de har också ett varumärke som heter Family Brewers of Belgium. För oss handlar det inte om att göra en bra öl för nu. Det handlar om att göra en bra öl för framtiden och att mitt barn, mitt barnbarn ska kunna ta över det här bryggeriet. Vi kan inte bara tänka på att göra kostnadseffektiv öl idag, utan om inte vi tänker på liksom solpaneler för framtiden, då är vi körda. Då är det så här, vi kan inte ta genvägar liksom, för att det här handlar inte bara om mig, det handlar om min familj och vad vi lämnar för värld för framtiden. Och det tyckte jag var en häftig upplevelse att få prata om.
Ja, men det är kul att ändå höra att det finns folk som är villiga att investera i den gamla traditionen. För att jag har hört ett tag, ganska lång tid, så var det ju tvärtom. Liksom. Det blev ju färre och färre som bryggde Lambic traditionellt. Och fler jobbade, alltså de stora märkena köpte i princip bara in Lambic och blanda själv till de produkterna som de erbjöd. Så att det är inte så jättemånga Lambic-bryggare kvar egentligen. Nej. Och varje som läggs till, det är klart att det är jätteviktigt för att behålla och bevara traditionen för framtiden.
Mm. Och det där gäller typ egentligen all belgisk öl, att de behöver jobba med liksom, jobba mot framtiden. Och det tycker jag så här, det tycker jag ibland vi saknar i Sverige, att de pratar liksom, de pratar, alltså vi har ju få familjeägda bryggerier som går i arv. Och det tycker jag är tråkigt. Det finns många varumärken som så här förändras med åren, och när någon lämnar över till någon annan så blir det något annat liksom. Jag tror att det finns liksom, vi borde tänka på hur skulle vi kunna få familjeägda bryggerier i Sverige. Jag tror att det finns en historia där som gynnar själva marknaden.
I Belgien så kanske man är mest noga med att servera ölen i sitt unika ölglas. Och Delirium har ju sitt alldeles speciella glas som du har framför dig just nu då.
Jajamän, och jag har ju den stora varianten, liksom stor kupa, och den här tycker jag är bra all around för mycket, många sorter, för du får bra kupa. Och sen har de liksom elefantsnabel längst hela vägen ner till liksom foten. Sen har de flera jullösversioner och sånt där, men jag tycker, det tycker jag var häftigt på mässan, att där får du öl i rätt glas. Ja. Men du behövde betala satans jävla mycket poletter. Det var ju pant varje gång du handlade öl. Handlade du öl för en polett, behövde du lämna in två poletter för glaset. Men och är man smart på kvällen när man börjar se att folk glömmer sina glas, kan man vara smart och bara plocka upp ett gäng.
Bara samla glas.
Börja säga, men okej, nu ska jag förbi det här bryggeriet. Ja, perfekt. Ja, kemiglas. Ja, senare kemiglas. Ja, två, tre. Ja, perfekt. Här, tack så mycket. Well, tack, hej då. Så att man får inte vara dum.
Men det är ändå en rätt så kul grej då. Eller de vill ju att det ska upplevas på bästa sätt ölet. Och då ska det vara rätt glas liksom, som är anpassat. Och då är det schysst att kunna få det även på festivaler eller mässor.
Och det tycker jag. Det var verkligen en häftig upplevelse att inte få en och samma kupa för vilket glas som helst. Och sen så här. Och de var supernoga med rengöra, så det var rengjort, boom. Att det var så här, det fanns ju någon som bara rengjorde glas hela tiden, någon som bara tappade och någon som bara tog beställningar och få det att rulla liksom. Det var en av kvällarna, vi hade druckit hela dagen och vi skulle ändå typ, Steppe skulle parkera bilen och han bara så här, men ska vi inte ta en öl, Mauro? Och jag bara, ja, du har ju kört hela dagen så du klart, nu får du ta en öl. Okej, jag behöver egentligen lite mer, någonting kan vi ta. Och då gick vi in på någon skitkrog. Och jag var så här, vad ska jag ha? Det var Sankt Bernardus Abt 12. Den är jag sugen på. Vad trevligt. Jag tar en sån då. Jag får 50 centiliter Sankt Bernardus Abt 12 i pintglas typ. Det var inte en häftig upplevelse. Och det var det sista jag skulle dricka. Vad ligger den på? Ligger den på 10 eller 12%?
Ja, något sånt.
Det var det sista jag skulle dricka liksom. Klockan 1 på natten. Ett 50 centiliter mörk belgisk. Så starkt. Jag var så här, jag var helt slut efter det. Men, och det var jag ändå förvånad av i Belgien. Att jag inte kunde få bättre glas. Och jag ville ju säga till. Så jag var så här, jag ska inte börja ställa till en scen. Jag har ställt till tillräckligt många scener i Belgien. Jag tänker inte göra det. För att ni serverade fel rätt öl i fel glas.
Ja, det är nästan en skymf mot bryggeriet och ölet.
Ja, ja det tycker jag. Och det, så ser de det i Belgien. Att det är liksom, varför skulle du sälja min öl i någon annans glas? Det är ju fel.
Men det är ju respekt också precis inför hantverket och inför produkten. Det är ju ingen dussig produkt på det sättet, utan att det krävs ju, det lags mycket effort för att få fram den, och det finns mycket historia bakom den, och då får man ju också uppskatta den som konsument på rätt sätt.
Det tycker jag, och jag tror också det bygger också varumärket när man ser någon som bara, jag ser det, du har ett Orval-glas, jag såg inte din flaska men jag såg att du har ett Orval-glas, eller jag såg att du har Saison DuPont-glas. Perfekt, det bygger ju också varumärken. Att jag dricker inte bara en jävla skitöl ur ett skitglas, utan jag tar det rätt öl i rätt glas. Det gör en helt annan grej.
Och Delirium har ju verkligen lyckats med övrig merch också vad gäller Delirium. Alltså det är runt folk med den här äckla elefantmössan, och vissa grejer kan ju typ fulsnygga då, men de är ändå väldigt populära.
Ja, men väldigt, väldigt fulsnygga om jag får säga det själv liksom. Men det är ju poppis, men det är så här, det är så vanligt i Belgien att du kan gå till butik och då köper du 4-pack öl och du får ett glas och du kanske får en liten krimskrams. Och det är så här, för dem att säga nej, i Sverige får vi absolut inte ge skit, alltså någon krimskrams när du köper alkohol. Man bara, då får du inte ens ge glas. Man bara, nej, det är strängt förbjudet på Systembolaget att ha sådana produkter med liksom glas. Men för dem är det vardag. Så alla har ju profilglas hemma. Alla har ju den jävla krimskrams.
Ja, men du får inte ens ge en flasköppnare. Den tror inte jag med på att hänga på flaskan i Sverige.
Nej. Jag såg, när jag kikade in, när vi var inne på Delirium, så såg jag att de hade en julkalender med bara deras egna öl. Alltså alla deras varumärken. Och det jag sa, då sa jag, om inte jag får så här julklapp av er, då packar vi ihop den här relationen. Och då så här, det här var kul till Systembolaget. Sen bara, nej, det fanns ju en jävla flasköppnare i den där.
Ja.
Och då är det så här, då går det inte.
Ja, det kanske inte enda hindret i och för sig.
Nej, kanske inte. Men då, du kan ju sälja ett 24-pack öl, kan du ju.
Ja, det kan du ju.
Ja, och det finns ju också olika bryggerier som säljer såna här provlåda med olika. Jag tror inte att lådan var problemet. Jag tror att det var flasköppnaren.
Ja. Men collection packs finns ju, det är lite olika. Man kan köpa en låda med ett antal olika öl. Så det är säkert massa restriktioner på vad som får vara på den här lådan då.
Jo, men precis.
Att det ska passera nålsögat med rätt grafik och inte anspela på fel saker, det kanske är svårt att få in i julkalendern.
Och så får man göra om det och då tappar du, kom ut i januari istället. Ja. Liksom.
Ja, och printa din egen kalender för att köpa ölen
så bra. Ja, men så det... Ja, men det finns ju, den finns väl på Ölstudion, kan man ju hitta och stöta på Delirium. Och de storflaskorna, jag köper ju oftast i storflaskor, småflaskor, det ger mig ingenting. Men storflaskorna, jag tror att Tremens kan man köpa styck. Resten tror jag fortfarande du behöver köpa i 6 eller 12 pack liksom.
Jul, Noel brukar komma styckvis.
Ja, det kommer också styckvis. Jag tycker det är kul att du kan få Tremens på styck, för annars... Småflaskorna behöver du beställa låda, tror jag.
Ja, ja, det är inte alla som har lust att göra. Men det här med att köpa på sig på en sån här julöl och spara, det är faktiskt ingen dum idé. De håller sig ett par år också utan bekymmer.
Utan bekymmer. Och det tycker jag generellt med julen. Jag brukar gärna köpa på mig så att jag har, så jag klarar liksom. Alla fram till påsken.
Ja, påskulsläppet är ju ingenting om det är för julölsläppet, såklart. För det är bara en helg liksom.
Nej, men precis. Och påskölen är framförallt brown ale, och det är jag är less på brown ale.
Ja. Du, i ditt lilla manus där, Mauro, vad har du mer om Delirium som vi inte har avhandlat redan?
Nej, jag tror faktiskt att vi har varit duktiga på att avverka alltihop. Det är väl det här lite med namnet, Delirium Tremens. Alltså det är ju ett problematiskt namn, och det har ju... Jag vill bara säga så här, det är ett kontroversiellt namn och det kan uppröra. Så jag har fått en hel del kritik om att hur kan ni stötta en produkt som pratar om liksom ett så svårt ämne som alkoholabstinens. Ja, det är tufft. Jag har ingen riktigt bra svar på det. Jag tycker bara att jag tycker man ska respektera att det är ett namn som kan få folk att bli provocerade. Mm. Men liksom jag står fortfarande bakom att det är en bra produkt, och sen tycker jag så här att ja, vi måste ändå respektera att det är skadligt att dricka för mycket alkohol, och det vet bryggeriet också, men det här är en del av deras liksom humoristiska storytell. Så är det. Men jag tycker att folk har rätt att kritisera namnet liksom. Men det här är ju en del av deras liksom, de har ju många andra, de har ju typ Guillotin, Paranoia, de har ju många andra kontroversiella namn, för att de gillar att leka med liksom såna här typer av namn. Det är så här, ja, det kanske känns omoget, men jag tycker att det är så kul med bryggeriet. Jag tycker att det finns liksom någon typ av mognad, men sen finns det också en viss lekfullhet. De är lite busiga ibland, och det kan man se på liksom deras marknadsföring, och jag tycker vi borde busa till det lite mer med öl. Jag tycker att det behöver inte alltid vara liksom, det ska vara seriöst, men det kan också vara lekfullt. Jag tycker vi ibland glömmer vi bort att just när vi lever i Sverige, när det är sånt monopol och alkohol är på allvar, det är strikt. Men det finns en viss lekfullhet i öl som jag kan uppskatta, men jag förstår också att det är problematiskt.
Ja, det finns ju en del svenska bryggerier som har fått rätt mycket bassning vad gäller sin marknadsföring just med öl. Och inte ens få visa öl ihop med mat är en del bryggerier som har fått till sig. Och det är ju något som Systembolaget tipsar gärna med mat och öl och som matchar ihop. Liksom. Så jag förstår inte riktigt den problematiken.
Nej, men det finns ju mycket problematik med Systembolaget. Alltså, jag förespråkar Systembolaget och jag ser inte någon annan bättre lösning. Så tycker jag att gårdsförsäljning borde vi kunna lösa utan några konstigheter. Men det är inte helt problemfritt att hantera Systembolaget. Och när man pratar med folk från andra länder som exporterar till Sverige, de bara suckar när de hör Systembolaget. Det är ingen som säger, åh fantastiskt. Och det var förra året med julölsförsäljningen. Då var det någonting som var fel i Systembolagets algoritm. De gjorde att ölen inte kom ut i rätt tid, för att det blev stockning. Och jag tror att jag hade i alla fall 3-4 meddelanden om dagen på min Instagram. Varför har inte jag fått min Delirium Noël? Varför är den slut? Du sa att det kommer in mer. Varför är den slut? Det är inte jag som säljer min produkt. Jag gillar bara den. Sluta vara på mig. Men det var, folk var fly förbannade över att det tog sån tid för Systembolaget.
Men Systembolaget är en helt egen podd, tror jag.
Ja, det tycker jag.
Ja, det är en hel episode. En säsong. Men jag tänkte på att vi pratade om Systembolaget och utbud där. Vi var inne på det lite grann. Att just nu så är det ju inte, det är inte superenkelt att få tag på. Du kan ju beställa den som du sa. Vissa är kollekrav på. Men Ölstudion, när vi kollade sist i Göteborg idag, har jag i alla fall en del inne på hylla då. Att befinner man sig i Göteborgstrakten så kan man ju åka dit och hämta. Annars får man beställa dem.
Ja, eller så köper man ett kolle med ett par vänner.
Och delar
på det. Ja.
Jag försöker ju beställa så mycket till mitt systembolag som möjligt för att de ska fatta det och sätta det på hyllan. Så ibland överbeställer jag liksom, och sen ger jag bort det i liksom inflyttningspresent, eller bara för att jag vill att det ska få, jag vill ändå kunna ha, och då pratar jag inte bara delirium. Jag vill ju ha ett gäng belgare. Det kan också vara svenska belgare på helflaskor i min butik. Jag vill alltid kunna gå förbi och plocka upp en Oppigård Saison eller Saison DuPont eller Triple Carmelite. Jag vill ha helflaskor, för att när man äter middag och man har några vänner över, jag kommer inte börja lägga fram 33 år eller så här, det räcker ju inte, och det är inte samma upplevelse.
Nej, men det är något visst med storflaska, och som du säger, ta med sig present, det är mycket roligare än en vinflaska som alla har gett bort i 20 år liksom.
Ja, och jag brukar, när det släpps sådana här blandpack, så här fyra olika öl, nästan vad den är, kan jag vara så här, men det här är kul. Du ger bort en ölupplevelse. Hej, prova de här fyra öl. Och det, jag får alltid så här, åh vad kul. Alltså det är mer än, om jag skulle komma med en öl, här har du en öl. Liksom det finns någonting med att ta in ölet i finrummet, att det kan vara en fin present när man går bort.
Jag tänkte på den på Redden, finns den i storflaska också, eller är den bara på små? Den finns ju stor.
Det finns på stor flaska och den finns också på Party King, men inte i Sverige ännu.
Men Premmes finns på 5 liters också, du kan beställa i Sverige, va?
Ja, precis, på 5 liters. Och då är du alltid fest. Om du kommer med en 3-mens 5 liters på fest, då är du festens höjdpunkt. Det kan jag lova dig.
Ja, det var helt övertygande.
Så har man inga vänner så blir man populär efter det. Det kan jag lova.
Tremens 5 liters partykeg får bli slutorden här, Mauro. Är det våran podd, tror jag?
Ja, det känns helt rimligt utifrån vem jag är. Ja, men ska man dricka på 5 liters, annars får det vara.
Ja, men det passar rätt så bra liksom med epitetet du fick i början som en presentation här också. Ju.
Ja.
Nej, Mauro, superstort tack för att du tog dig tid och snackade lite delirium med oss här. Ja,
tack så hemskt mycket.
Tack själv att jag fick prata om någonting som står mig varmt om hjärtat.
Ha det så gott.
Ha det bra.
Hej.